månadens ansikte i juli i en Malmöbo som i våras debuterade med romanen Skarv. Den fick positiva recensioner och har nyligen kommit ut som talbok. Författaren heter Lina Josefina Lindqvist och kallas numera också så. Men det andra namnet var länge något som enbart avslöjades på uppropen i skolan.
Det är mitt mellannamn, Josefina, som jag tyckte var jättepinsamt när jag var liten. Men sen så bodde jag på Island i 3 år och då var det väldigt vanligt att ha just 3 namn. Och då kallade alla mig för Lina Josefina, så då vande jag mig vid det.
Men varför tyckte du det var pinsamt när du var liten då?
Förmodligen för att det rimmar. Det låter lite lustigt. Du vet när man hade upprop i skolan och så helt plötsligt så avslöjas allas pinsamma mellannamn. Det tror jag alla har varit med om som har ett mellannamn. Helt plötsligt hette den där killen Jonas, hette Gunnar i mellannamn. Och blev inte lika cool längre som man tyckte att han var. Och då var det ju lite lustigt att ha ett mellannamn som rimmade. Extra lustigt.
Din roman, den heter Skarv, om man nu pratar om namn. Varför heter den det?
Det var länge ett arbetsnamn på texten som jag höll på att skriva. För att det utspelar sig i några ishavsmiljö där det finns många skarvar, just den här fågeln. Som också har en roll i boken. Men sen tyckte jag att det var spännande ord också för att det innehåller fler betydelser. Att det fanns en laddning i det. Så att det kom liksom nästan före boken var skriven så kom titeln och fick ge upphov till flera skarvar som finns i boken.
Romanen Skarv är en lågmäld och detaljrik berättelse om den unga kvinnan Maren som bor på en liten vindpinad ö i norra ishavet. Ön är glest befolkad och efter att fisket mer eller mindre dött ut och kaviarfabriken lagts ner står många av husen tomma. De människor som bor kvar försöker livnära sig på turisterna som tar sig dit för att studera fågellivet och uppleva midnattssolen. Maren har fått ett av de få och återvärda jobben. Hon har hand om receptionen och frukostmatsalen på hotellet. Men trots att hon är lyckligt lottad drömmer hon om att lämna ön och resa långt bort till stora städer och varma sandstränder. Något som hon håller hemligt tillsammans med sin bästa vän. Den som flyttar därifrån ses som en svikare av öns återstående befolkning. Lina Josefina Lindqvist besökte ön som inspirerade henne till romanen. När hennes pojkvän som är konstnär deltog i ett projekt där.
Det nämns inte egentligen i boken vad det är för land och exakt vad det är för position den här ön har. Det är bara en namnlös ö som är formad som en fjäril.
Ön i boken då, är det en fiktiv ö så att säga? Eller är det den ön som du har som förlaga, bara det att du har tagit bort namnet?
Det är väl lite en blandning, men mycket är ju likt på ytan liksom. Men sen är ju människorna som jag har skrivit om påhittade.
Det finns mycket djur i den här romanen, alltså katter och fåglar och så. Hur kommer det sig?
De spelar ju en roll i den här romanen för att den här platsen är liksom nästan lika mycket deras. Fåglarna är ju totalt anpassade efter det här klimatet och överleva där. Så de är ju liksom överlägsna på så många sätt. Medan människorna en gång har hamnat där, i och för sig av samma anledning på grund av att det är mycket fisk och så. Men numera inte riktigt längre har någon naturlig anledning att vara på den här platsen.
Katterna då?
Ja, de är ju också här och har en ganska stor roll i romanen. Katter är ju, hör ju som till en puttrig fiskeby. De äter fiskrenset och är allmänt liksom lite gulliga. Men de här katterna är ju allt annat än gulliga i den här romanen. De har ju samma tuffa villkor som människorna har överlevt. Katterna har sökt sig in i de här tomma ödehusen. Liksom. Bland annat ett ödehus som tillhör Marens släkt. Och katterna har gjort sig hemmastadda i det här tomma huset.
Och Maren matar katterna.
Ja, det är också någonting hon har hamnat i utan att kanske riktigt 100% vilja. göra det. Men hon har tagit på sig det ansvaret att mata dem.
Men den här undergångsstämningen och det här läget när naturen snarare är någonting som är lite hotfullt som kan ta över eller ta tillbaka platsen. Är det någonting, ett ämne som du tänker mycket på eller hur kom du in på det?
Jag tror att det är ganska uppenbart kanske om man är på såna här platser att det är så. Att den här platsen klarar sig utmärkt utan mänsklig närvaro. Kanske bättre. Liksom. Och de tankarna, det kanske väcktes på Island liksom, för att det är lite samma stämning där och respekt för naturen. För naturen på Island kan ju vara ganska våldsam liksom, med vulkanutbrott inte minst. Liksom. Så där finns det ju en väldig respekt för det som jag nog hamnade i och tog till mig.
Lina Josefina är 36 år och kommer från början från Umeå. Men efter några år först i Stockholm, sen på Island och i Köpenhamn bor hon numera i närheten av Nobeltorget i Malmö.
Min sambo är från Danmark så vi bodde från början i Köpenhamn och sen flyttade vi hit för att prova att bo i Sverige ett tag. Och så kommer det sig att det blir Malmö.
Lina Josefina Lindqvist flyttade från Umeå till Stockholm när hon var i 20-årsåldern för att hon ville söka jobb inom kulturlivet där. Och liksom Maren fick ett av de åtråvärda jobben på sin ö, blev Lina Josefina nästan direkt anställd på konsthallen Färgfabriken i Liljeholmen.
Jag halkade in på ett bananskal liksom och började jobba på en gång och fick göra allt ifrån att arkivera saker till att så småningom liksom producera också. Det bara tog fart på något sätt där. Lite slumpartat nästan.
Liksom sin romanfigur längtade Lina Josefina vidare ut i världen fast hon hade ett bra jobb. Och när hon var 24 flyttade hon till Island för att gå en utbildning i textildesign på högskolan i Reykjavik.
Jag visste ingenting om skolan. Jag tror det mer var att det lockade att det var en så otippad plats att flytta till. Det lockade att det var en ö som jag inte... Ja, man vet ju det man har hört om historia och sagor och björk. Liksom, det är väl Island för de flesta, eller var i alla fall. Nu är det ju fotboll som gäller när folk tänker på Island. Man kunde inte så mycket om Island ändå. Så det kändes som att komma till ett oskrivet blad. Det var också magiskt att bara åka någonstans på egen hand utan att veta hur det skulle landa, om man skulle trivas eller inte. Ja, vad som skulle hända med en. Och det var väldigt härligt att vara där.
Det var på Island som Lina Josefina träffade killen som numera är hennes sambo och som alltså är orsaken till att hon bor i Malmö. Hon trivs bra i stan och har funnit sig till rätta här. Bland annat på konditori Hollandia där hon och jag träffas. Dit hon brukar gå för att skriva när hon tröttnar på att sitta hemma.
Det kanske är lite så här Umeå hemlängtan. Det finns ett kondis som heter Nya konditoriet i Umeå som påminner lite grann om det här. I och med att det har sammets... Det är heltäckningsmatta och sammetssoffor och sammetsstolar som gör att ljudet blir ganska behagligt. Även om det är fullt av folk som sitter och surrar så är det ändå att man inte stör så mycket av det. Det blir som en sån här ganska behaglig ljudmatta att ha i bakgrunden när man skriver. Det är en sån här sorl, tidlöst sorl, skulle kunna vara på 1800-talet i Paris också.
Men hade du tänkt dig att du skulle bli författare och komma ut med en bok? Har du drömt om det?
Nej, överhuvudtaget inte. Fast när jag började skriva så blev det ju ganska snabbt en dröm såklart. Men nej, jag har aldrig formulerat den drömmen innan. Nej, det har alltid varit väldigt abstrakt så här, hur jag skulle uttrycka mig. Det är alltid väldigt så här, någonting jag försökt söka mig fram till.
Paulina Josefina kom det helt oväntat när hon plötsligt började skriva. Hon hade bland annat ägnat sig åt textilhantverk och fotografi tidigare. Men när hon kom hem från ön där fröet till romanen Skarv såddes hade hon, som annars brukat ha massvis av foton, bara med sig en enda bild. Och intrycken hon samlat kom istället ut som text. Eftersom hon inte alls hade någon erfarenhet av skrivande sökte hon med berättelsen om ön i bagaget till författarskolan vid Lunds universitet och kom in.
Och då så fick jag ju förmånen att ha massa kloka klasskamrater och också en handledare under den här tvååriga kursen som följde manusets framväxt. Men reaktionerna som var från början var väl att folk ändå ville läsa mer om den här huvudkaraktären och att man fick liksom lite positiv feedback på språket och att man kände att det fanns ett intresse från läsare att faktiskt läsa det man har skrivit. Så det var ju superviktigt. Det blev ju som en peppande kraft.
Med stöd och uppmuntran från studenter och lärare på författarskolan i Lund skapade Lina Josefina Lindqvist en första version av sin roman. Och när hon avslutat utbildningen kom hon av en slump i kontakt med ett bokförlag som var intresserat av att läsa manuset.
Och så läste de det och så hade de lite invändningar. Och så tänkte jag att nej, jag fastnade inte för hur det här förlaget tyckte att jag skulle göra om den här boken. Så jag la undan det manuset faktiskt. Och sen gick det ett år. Och så var det någon som sa, som hade läst det här manuset, att du borde nog skicka det här till ett annat förlag ändå. Gör det nu. Och så gjorde jag det. Och så gick det ju vägen med det här andra förlaget. Även om de visserligen hade också sina synpunkter och det var en ganska lång process att jobba om manuset. Eftersom det var mitt första manus och det var massa saker som inte stämde och ja, man behöver helt enkelt skriva igenom det igen. När jag fick beskedet från Norstedt så det var en stor överraskning ändå. Liksom. Jag hade ändå skickat det på vinst och förlust och ja, jag blev väldigt glad och överraskad.
Vad gjorde du då? Firade du?
Ja, men jag var nog lite i chock också. Det är en stor händelse, en stor grej. Men jag firade nog lite grann. Ja, det gjorde jag. Jag kanske drack skumpa och lyssnade på Bob Dylan. Nej, jag vet faktiskt inte. Något sånt kanske.
Är det det du gör när du firar?
Nej, ja, det låter ju så nu. Jo, men så här är det nog. Jag minns att när jag hade skrivit klart manuset första gången så kom jag ihåg att jag lyssnade på Bob Dylan. Jo, men jag tror att jag förknippar honom med att jag började skriva faktiskt. För att jag gillar hans sätt att uttrycka sig. Hans attityd gentemot så här, språket och orden. Jag gillar hans ton helt enkelt. Så att jag kanske att han inspirerar mig.
Men sen när boken kom ut då, hur var det då?
Det var ju en mäktig känsla att få den i sin hand och se den i bokhandeln och på biblioteket. Och, ja, det var väldigt fint. Lite overkligt också. Och sen kommer den där dagen när man vet att den ska recenseras. Och den hade jag väl försökt förtränga lite grann.
Hur var det då?
Ja, men det var väl det som var så märkligt att jag innan den dagen hade en så här övertygelse om att det skulle vara så hemskt. Och sen när dagen kom så var det inte så märkvärdigt heller. Jag tror att jag blev mycket mer medveten om vad det innebär att skriva någonting som blir offentligt. Det är en offentlig handling man har gjort. Det är en offentlig handling som vem som helst har rätten att tycka saker om. Så jag tror att jag förstod det mer på ett känslomässigt plan, så här, vad det faktiskt innebar att publicera sig.
Men är det läskigt eller är det härligt?
Det är ju nog mer läskigt än härligt skulle jag tro. Mm.
Lina Josefina håller på med en ny roman nu. Hon försöker få så mycket tid som möjligt till att skriva. Men försörjer sig som grafisk formgivare. Sitt skrivande räknar hon inte riktigt med att kunna leva på.
Speciellt folk som inte är i branschen eller skriver har någon föreställning om att om man är publicerad författare så säljer man massa böcker. Men det fungerar ju inte riktigt så, tyvärr. I bästa fall om man ger ut en debut så säljer man ju kanske 900 exemplar av sin bok. Och det tror jag inte är så många som vet. Det är dyrt med böcker, det är det. Jag har också full förståelse för att om det är en bok man har läst om som man tycker låter intressant men man kanske inte har något mer på fötterna liksom, så kanske man inte är villig att lägga ut 269 kronor på en bok heller.
Men du själv då, läser du mycket böcker och köper mycket böcker?
Ja, jag köper väl en del böcker. Men jag lånar ju väldigt mycket på biblioteket också. Det gör jag ju.
Har du någon favorit då? Eller någon bok som du tycker extra mycket om?
Jag är väldigt förtjust i en bok som jag började läsa precis när jag hade börjat skriva. Som fick mig att inspireras jättemycket. Som heter Hit om himlen av Stina Aronsson. Som jag verkligen kan rekommendera. Den inspirerar Sara Lidman, vet jag, till att skriva hennes första roman. Och det är en väldigt bra bok som också inspirerade mig jättemycket.
Lina Josefina har fått mycket beröm av recensenterna för språket i skarv. Och sättet att beskriva miljöer detaljerat, nästan fotografiskt. Och nu har romanen alltså kommit ut som talbok. Något som dess författare är väldigt glad för.
Det är ju jättehäftigt faktiskt. Och jag har också tänkt så här nu sen jag fick det här brevet hem om att den har blivit talbok. Alltså den består ju liksom av miljöbeskrivningar. Som jag har fått höra från andra läsare att de får väldigt, väldigt, väldigt tydliga och klara bilder av hur det ser ut på den här platsen. Och då undrar jag hur det skulle fungera för en synskada till exempel. Om det skulle vara intressant liksom, att få bilderna så tydligt beskrivna för sig. Det är nästan som syntolkning. Liksom.
Nu heter ju det här, eller den här serien som Skånes taltidning har, den heter Månadens ansikte, så då brukar vi alltid be den som blir intervjuad att beskriva sig själv. Mm. Hur ser du ut?
Jag har smalt ansikte. Jag har blågrå ögon. Idag har jag glasögon som är bruna, runda. Men vita på insidan av bågen. Jag har min pappas näsa skulle jag säga. Den är ganska lång och lite böjd på mitten. Jag har liten mun, ganska smala läppar, ganska stora tänder. Ganska liten haka. Ganska, för att ha så smalt ansikte, ganska runda kinder. Mycket gummihud brukar min sambo säga att jag kan liksom dra i mina kinder. Ja, sen är jag väl 1,72. Alltid varit jättesmal hela min uppväxt. Nu är jag väl ungefär normalviktig. Ganska stora fötter. Ganska stora händer. Ja, håret, det är ju då brunt med gråa inslag. Har jag glömt något väsentligt? Kläder så har jag ingenting om faktiskt. Det är ju rätt intressant. Men jag har ju grått och grått. En grå kofta, en grå t-shirt. Och sen har jag ett par blå jeans.
Är grått, är det din favoritfärg?
Ja, jag vet. Svart brukar väl vara sån här bra färg. Men jag är ganska förtjust i grått ändå. Mm. Egentligen så skulle jag vilja klä mig så anonymt som möjligt. Så jag går igång på när jag läser om som Albert Einstein som alltid hade samma grå kostym tror han hade på. Alltså den här, att ha en sån här kostym att ta på sig varje dag. Där man, som man inte behöver tänka på, vad ska jag ha på mig idag? Alltså ur bilden av en tråkigt klädd person. Men jag tycker det verkar så härligt.
Hur är du som person då, om du skulle beskriva det?
Jag är både lugn och neurotisk. Och i behov av rutiner och i behov av och bryta mina rutiner. Och det är hela tiden någonting som spelar mot det andra. i mig. Så jag får väl beskriva mig som motsägelsefull, helt enkelt. Så jag började skriva är nog ganska tråkig, faktiskt. Jag märker det, att jag får ut så himla mycket av att sitta och skriva i min ensamhet. Att det är liksom höjden av underhållning. Fast jag älskar att resa. Och jag älskar att se på film. Och också gå ut på barer och dricka öl och sånt tycker jag också är väldigt trevligt. Men det är någonting som har hänt sen jag började skriva. Och som gör att jag kanske inte har lika stort behov av att vara i sus och dus. Liksom. Men sen kan det ju slå över som sagt. Och så blir jag den här personen som blir jätterastlös och måste träffa någon levande människa nu.
Det sa Lina Josefina Lindqvist som debuterade för några månader sedan med romanen Skarv, som alltså finns inläst som talbok. Inläsare av den är David Zetterstad och längden är 10 timmar och 56 minuter. Hit om himlen av Stina Aronsson, som också nämndes i inslaget, finns också den som talbok. Inläsare är Boy Widberg och längden 12 timmar och 38 minuter. Reporter var Gunilla Kracht.